en enklare vardag. Hej och välkommen till den här nya podden som heter En enklare vardag. Detta kommer att vara en podd för dig som har eller känner ett barn i behov av särskilt stöd. Men även för dig som arbetar med barn som har olika svårigheter. För att förklara lite vem vi är så är mitt namn Kenneth. Jag är utbildad som förskollärare i grunden och en påbyggnad som specialpedagog. Jag har jobbat inom grundsärskolan med barn och ungdom med autism och utvecklingsstörning i över 12 år. Nu har jag startat ett eget företag som heter Intensitet där jag handleder och föreläser kring detta. Och med mig så har jag...
Mitt namn är Martin och jag kommer att sitta med här i egenskap som förälder eftersom jag har barn som är i behov av särskilt stöd. Ja, då var det dags för vår andra poddsändning. Vad ska vi ta upp idag?
Jo, vi tänkte att vi skulle återkoppla lite från förra gången. Vad vi pratade om. Och sen har vi fått lite olika frågor från någon som har lyssnat. Så vi kommer att svara in dem. Och det sista är att vi ska prata lite om hur man tänker framåt. Och lite långsiktigt tänk. Ja, då drar vi igång en liten återkoppling från förra avsnittet. Vi pratade väldigt mycket om förebyggande arbete och jag lyfte ett segment där vi pratade om ett isblock som var i vattnet. Vad man ser ovanför vattnet är ju problemet, medan det som är under ytan det är det vi inte ser, men det är där vi måste jobba. Och vad är det som händer med isblocket om vi kapar bort det vi ser? Vad händer med isblocket? Att det verkligen flyter upp ett nytt problem. Men om vi då istället börjar jobba underifrån och att man jobbar bort de stora delarna under, så börjar toppen av isberget att sjunka ner så att det blir mindre och mindre istället. Det är därför man ska jobba förebyggande. Man ser att man får en utveckling av det. Om man har ett utåtagerande barn till exempel, så att man har en utåtagerande period varje dag, så... Jobbar man med det förebyggande och kanske hamnar ner på 3 dagar, så är det fortfarande en utveckling. Problemet är inte riktigt borta, men vi har fått ner det på ett bättre nivå. Och målet längre fram är att få det att bli helt borta. Men vi har börjat att jobba underifrån.
Ja, just det. Men vi hade ju som ett exempel då den här morgonrutinen. Hur man ska handskas med det om man nu redan har kommit till toppen av isblocket. Där barnet liksom har, liksom den har ju, vad ska man säga, att den har ju fastnat i det. Den kommer inte ur sin bubbla. Liksom den kastar sina saker och den skriker kanske eller sådär.
Ja, precis. Och då pratar vi om att man absolut inte skulle jobba när barnet var i affekt då.
Nej.
Att man verkligen får tänka till. Vad är det som ledde till att det här hände? Och igen då börja backa tillbaka i sin morgonrutin. Vart är det där händer? Där du sa att din son till exempel ville se klart ett program. Där du flyttade om på rutinerna. Så att han verkligen kunde kolla klart på sitt program. Och sen var det lugnt på morgonen.
Ja, precis. Så där har man ju hittat ett sätt att gå runt och förebygga toppen av det som alltid hände tidigare.
Ja, så att man verkligen får med sig att man förebygger det med att man ändrar om i rutinen. Man förebygger med att man säger till att nu är det här som ska hända, det här ska hända. Och vi pratar mycket om ett schema som egentligen alla människor använder schema för att vi vet vad som ska hända. Medan vissa barn inte vet vad som ska hända, de har inte det klart framför sig, så att det kanske är bra att använda ett schema på något sätt. Bilder, ordbilder, saker du kan känna på eller vad som helst. Liksom. För att det ska bli tydligt för barnen att de ska veta vad som förväntas av dem.
Mm. Ja, precis. Och så vi tog ju upp även också att man som förälder då, att när jag tittar tillbaka att man var lite för ivrig att det skulle funka direkt, att det här just att försöka ha lite tålamod då. Det gick vi också igenom lite.
Ja, och där pratade vi även om att det är svårt som handledare att komma in. För att ofta vill man ha ett tips eller en idé som händer. Så att, att man kan göra någonting så att det går snabbt om man löser problemet. Och det är det vi pratar om med isblocket igen då. Mm. Att vi förstår att det är problemet som vill bort. Men vi måste jobba förebyggande för att det ska sjunka i nivå hela vägen.
Ja, förra gången så fick vi lite frågor då efter vi hade släppt första avsnittet av podden här som vi tänker ta upp idag. Den ena är så kallade särbegåvade barn. Det var en person som undrade om vi har någon erfarenhet av det. Så vi kan väl börja med den frågan. Mm.
Jag har inte arbetat med barn med särbegåvning på det sättet. Att de är för duktiga som det dras upp i det här sammanhanget. Men jag tänker så här att det borde vara lika självklart att de ska stimuleras i skolan som att ett barn som är i behov av särskilt stöd åt andra hållet för att de är för svaga ska ha samma möjlighet med att få stöd i skolan.
Yeah.
Och det handlar väl mycket om att man måste se till personen, prata med den personen som har den särbegåvningen, försöka få fram vad de tycker att de ska kunna göra i skolan och inte. Alltså för att jag tänker så här, om man går i årskurs 6 men kunna läst årskurs 9 för att man är så pass duktig i saker, så klart man ska utmanas till att bli duktigare och kunna läsa andra saker, men samtidigt som att hur kommer den här personen må i att bli flyttad till en annan klass eller göra alltid något annat vad alla andra gör?
Jag tänker lite spontant, även om personen är duktig så är det ju en social aspekt i det också, att flyttas upp ett antal steg i skolan. Ja, liksom.
Precis, och samtidigt som att då, det kanske inte heller handlar om att man ska flytta upp dem, alltså att man bara har dem kvar i den klassen, men att de tröttnar för att utmanarna inte blir tillräckliga. Då kanske man kan som lärare få den till att utveckla andra saker. Men igen då, att man har kommunikationen med den här eleven. Vad är det vi tänker att vi ska ta oss någonstans härifrån?
Mm.
Samtidigt som att den kan utveckla att ja, men den är faktiskt ganska duktig i till exempel matematik. Skulle den kunna jobba i en grupp där det fanns andra som är ganska duktiga så att de hjälper dem vidare? Skulle den kunna jobba i en grupp där det var lite andra som var svagare i matematik, så att den kanske förklarar på ett annat sätt än vad jag som lärare gör?
Mm.
Så att vi tar hjälp av dem samtidigt som att de får utveckling, att jag kan faktiskt förklara saker till en annan människa, till en kompis som jag har. Jag kan hjälpa den med det här problemet för att det här är lätt för mig.
Mm. Har vi någon liksom i vår bekantskapskrets som vi kan fråga till nästa avsnitt kanske? Lite mer hur det liksom, har vi någon i skolvärlden som har detta?
På rak arm kan jag inte säga att jag har svaret så här. Jag måste tänka till och kolla lite runt med alla de som jag har kontakt med och känner, att innan vi kunde svara på den här frågan, tänker jag.
Ja.
Alltså, men igen då, att man verkligen har kommunikation med barnet, med föräldrarna, skolan, att de verkligen gör saker för att det här barnet ska utvecklas lika mycket som alla andra barn utvecklas. Det ska inte vara en nackdel att du är duktig i någonting. Det är som om du håller på med idrott och att du är jätteduktig i fotboll, men du måste spela med de som är 6 år ihop med dig. Du får inte spela med de som är 7. Det blir liksom samma nivå. Alltså du måste få utveckla dig, samtidigt som att det kanske är bättre i längden att du är kvar med dina kompisar och spelar matcher, eller om man tar fotboll då, att man spelar matcher med dem, men att man kanske någon gång ibland får en svårare nöt att knäcka med att träna med de som är lite äldre kanske.
Mm.
Och jag tänker samma sak i skolan, alltså att vi håller dig kvar här, men vi ska utmana dig på olika sätt.
Mm.
Du kommer få utmaningar i de här. Samtidigt som det är otroligt viktigt att lyssna in de här barnen. För att många av de här barnen ofta blir trötta på skolan för att de inte får utmaningar. Och då ser att de inte behöver skolan. Och till slut blir hemmasittare istället.
Ja.
Och där vill vi ju inte hamna. Och då är kommunikationen så otroligt viktig. Att man verkligen pratar med dem. Får dem till att förstå varför vi gör så här. Hur vi tänker, hur skulle de vilja ha det?
Ja, men precis. Lyssna in dem och ta med lärarna och föräldrar och skolan i detta också.
Ja, och då det vi får göra är att kolla upp med de som vi känner runt om i skolorna och höra hur de tänker kring det och koppla tillbaka till det här när vi har hittat det svaret.
Ja, ja, vi tar med oss frågan. Vi fick ju in en annan fråga också. Hur kan man veta om ens barn är i behov av särskilt stöd? Liksom, finns det några tecken i detta? Eller så där?
Jag tänker som ett lätt svar så tänker jag så här. Börjar du fundera så har du redan kommit på att det är någonting, tänker jag. Sen är det så här, hade jag börjat fundera om mitt barn, om hon hade gått i förskolan, att det hade varit någonting, jag är lite osäker, så hade jag ställt frågan till den pedagogen som jobbar närmast det barnet. Och är pedagogen då osäker så kan man koppla in specialpedagogen på skolan eller förskolan. Så skulle du kunna komma ut och titta på det här för att vi tänker att det här inte stämmer riktigt. Skulle du bara kunna bekräfta att det här stämmer eller inte stämmer för oss? Och sen är det lite så här, ju mindre barnet är, ju närmare är de ju sin adekvata ålder hela tiden. För alltså utvecklingen händer ju äldre de blir, ju större blir glappet.
Det blir skillnaden på, precis.
Ja, skillnaden på människan. Ja. Alltså, det går oftast väldigt, väldigt bra förskoleålder fram till 4, 5, 6 år. Så funkar det hyfsat bra ändå. Men då börjar de andra barnen att inse att Kalle klarar inte av det här. Eller någon annan klarar inte av det här. Så att vi ställer dem utanför våra grejer. De får inte vara med på samma sätt. De förstår att alla är olika för att man pratar om det i förskolan. Men samtidigt som att man måste få de andra barnen till att förstå att barnet har ett problem, så var öppen och ärlig med det, för att de barnen inser ju att det är någonting. De förstår lika snabbt som oss att det här är inte ett normalfungerande barn inom spannet normalt liksom. Och att man då försöker att få dem till att hjälpa oss in, samtidigt som att specialpedagogen, pedagogerna i förskolan eller skolan hjälper barnet att hitta strategi för att ta sig in i den vanliga klassen man är, för att man ska kunna hålla kvar så länge som möjligt.
Nej, men jag känner igen mig lite där, eftersom min son Hobbe då ganska tidigt liksom gick inte utanför gränserna, ska jag inte säga, men var ganska långt ut på kanterna på olika sätt. Dels så var han rätt mycket för sig själv, men det tyckte de att det var ganska gulligt och sött. Han hade ju liksom lockigt hår, så att han red ju ganska länge på att han var söt och gullig, kände jag nu i efterhand, nu när man har facit i hand. Är det vanligt liksom att man tycker så som pedagog lite, att vi väntar lite och ser liksom?
Nej, alltså min personliga uppfattning är lite så här att man väntar lite för länge med att ta tag i problemet, så. Eftersom man säger att alla barn utvecklas olika. Och det håller jag med om. De utvecklas olika. Men när ska man gå in? Hur ärlig ska man vara? Alltså som förälder förklarar att det kan vara att barnet kommer att komma ikapp det här. Men samtidigt barnet kan hamna här på en helt annan nivå. Att det inte kommer ikapp med det här. Om man säger att gå i en vanlig skola till att gå i en särskola. Alltså, alternativen måste öppnas upp och säga till föräldrarna att det tar tid för en förälder att landa i det beskedet. Liksom. Alla önskar ju att sitt barn ska vara så bra som möjligt.
Ja, för jag känner att jag lyssnade mer på när de sa att det här, vi får se vad det tar vägen. Det är inte säkert att det är någonting, utan liksom, han fungerar ju på andra sätt. Redan där skulle jag ju kanske börja ifrågasätta, men jag tyckte att om jag tittar på mig själv, att det var ju tryggare att lyssna på att han var någorlunda normal. Liksom, det var ju det jag ville höra.
Ja, och sen så är det ett litet så här att man, alltså störningen i utvecklingen att man får hitta lite andra ord när man pratar med föräldrar som är på gång in i det här.
Mm.
Alltså om jag hade sagt så här, ja men din son är utvecklingsstörd.
Nej, då hade jag slått det på käften.
Ja, men då blir man reagerar på ett helt annat sätt, som att man bara låser och säger, nej, det här lyssnar jag inte på. Medan om jag då förklarar att du är alldeles adekvat nu, alltså i den åldern han är nu, så följer han inte de här linjerna just nu. Han ska, om 3 år kanske han har kommit ikapp det, men det kan även vara så här att om 3 år så är han fortfarande på den här nivån. Och det har blivit större glapp.
Mm.
Och då betyder det att han har en utveckling i sitt sätt. Och det blir en störning från det normala,
ja, precis.
Det var i ni. Sin ålder. Innanför normalramen som vi har.
Mm.
Och då behöver han det här stödet i så fall.
Ja.
Och att man verkligen är rak mot föräldrarna och säger att alternativet är det här och det här. Det kan vara att han kommer dit upp. Men det kan även hamna här. Just nu kan vi inte säga någonting. För vi måste börja jobba på det här sättet först.
Nej, så tänker jag. Det har varit skönt att få. Jag vet inte hur mottaglig. Det var ju så länge sedan nu. Men, eftersom han är 16 nu. Så är det några år sedan som han. Så jag kommer inte exakt ihåg. Men det känns som att. Det hade varit skönt att få det presenterat. Lite mjukare. Och lite tidigare.
Ja, alltså jag tänker så här att man som pedagog i den rollen måste kolla upp alla sakerna, ha det med sig, kunna ha svar på frågorna som kommer från föräldern. Mm. Så var så förberedd i det samtalet, så att hade din son gått i min förskola och jag jobbat där och jag hade märkt att ja, jag tycker att det är något som inte stämmer här. Det här måste jag lyfta med föräldern. Då måste jag tänka igenom. Ja, den här föräldern kommer att reagera på det här sättet. Att den klarar inte av och lyssnar inte in det. Då kanske jag ska så ett frö den här gången.
Mm.
Första gången. Att jag säger, du, när vi gör de här olika aktiviteterna. Vi upplever då att din son gör på det här sättet. Är det så här hemma?
Mm.
Skulle ni kunna kolla av det hemma om man reagerar på samma sätt där? Eller är det någonting som vi gör? För då är jag plötsligt vänt från att jag säger inte att det är något fel på honom. Jag säger att det kan vara att det är vi som gör någonting som vi inte får med han på.
Ja, precis, för det är viktigt, de två sakerna. Dels att man inte lägger skuld, det är väl synd att säga, men att man lägger att det kanske är fel hos er eller fel hos barnet, utan att börja med det. Det kan vara vi som inte har märkt något eller inte har sett på samma sätt som ni ser hemma. För att när jag tänkte på det sen är att hemma så märker man inte förrän kanske senare i åldern, för där finns det ingen social liksom referens. När jag kom till förskolan då såg jag ju referensbarn liksom.
Mm, precis.
Och det gör jag ju inte hemma, så att av den aspekten hade jag velat höra det tidigare och kunnat ha referensen med mig hem sen.
Ja, precis. Och samtidigt som att då hade jag då varit ärlig mot dig och sagt att jag upplever det så här på skolan, att ni verkligen jag förstår att ni gör allt vad ni kan hemma. Men skulle vi kunna testa det här? För att vi upplever här i förskolan att det är på det här sättet.
Mm.
Är det då så att ni som föräldrar säger att nej, det här funkar? Alltså som en förälder som bara blockar ut det och säger att nej, vi lyssnar inte på er. Då hade jag som pedagog hellre börjat att jobba. Och sagt så här, är det okej att jag kan testa det här i förskolan? För att jag måste få han till att förstå det här.
Mm.
Och det här är det enda sättet jag kan få det på. Eller har du något annat förslag? Då tar jag med dig i den diskussionen direkt. Alltså att jag som pedagog tycker att du ska lyssna på mig. För att det är jag som är utbildad i det.
Mm.
Samtidigt som att jag måste öppna upp för att jag ska kunna lyssna på dig som förälder. För att du känner ditt barn bäst.
Ja, men så är det.
Ja. Och då måste jag liksom öppna upp, få ställa dig frågan så att du känner dig delaktig i det. Och då kanske du säger, jag vet faktiskt inte hur du ska göra. Så att Och då kan jag ha ett svar redan. Ja, men du, jag tänkte, han gör inte det. Jag kanske ska ge han två alternativ när jag ska fråga han olika saker. Och du kan säga, ja, det kanske du kan testa.
Ja.
Ja, då testar jag det och så kollar jag det. Även om jag då som pedagog redan vet att det här är det sättet vi kommer att få jobba på, så är det ett sätt att övervinna dig på. Och ha med dig i diskussionen, så jag, nästa gång jag träffar på dig, eller när vi har utvärderat det, så säger jag, du, fast det här funkade när jag gjorde det här. Testa det här hemma någon gång och se om det underlättar i någon situation för det som ni tycker är svåra. Alltså bara kolla. För att då får man dem till att, så testar de det en gång och så tänker de, ja, det här funkar ju lite i alla fall. Det är lite annorlunda än vad det var förra gången. Ja, det stämmer nog lite det han pratade om på förskolan. Skulle vi kunna utveckla det och använda det på olika andra saker? Och då kanske de kommer tillbaka och frågar, du, nu har vi kollat det här. Det stämde ju. Eller det stämmer inte alls. Det kan vara att de kommer tillbaka och säger, nej men hemma är det inga problem.
Nej, det. Och precis. De kanske bara gett det en gång också.
Ja, tyvärr. Precis.
Och då kan man ju kanske vara lite öppen och fråga. Hur, liksom, eller ge dem det direkt. Testa detta under ett par veckor nu.
Ja, så precis. För det är det vi nämnde lite innan. Mm. Att man verkligen, när om jag då som specialpedagog kommer att ge en förälder ett tips om någonting. Om jag trampar in på ditt område och säger, du, ni ska testa det här.
Mm.
Så testar du det en gång och sen funkar inte det första gången, för det kommer inte funka första gången. Och då tänker du så här, jag lägger ner det här för att det funkar inte ändå. Nej, jag skiter precis i vad han sa. Jag går till nästa möte och säger, nej, det funkar inte.
Ja.
Medan jag då säger att vi diskuterar oss fram till, du, vi kommer testa det här nu. Vi har pratat innan, vi är på samma nivå där vi pratar.
Mm.
Du har känt att, ja, jag lyssnar in dig, men jag är specialpedagog. Jag borde ha en högre kompetens om hur vi ska göra för att barnet ska utvecklas i samma nivå.
Ja, jag hoppas det.
Ja, det är ju lite av tanken när man är specialist på någonting. Och då vill man ju få tillbaka det, så säger man, du, nu tänker jag, nu har vi kommit överens om att vi ska testa det här. Vi testar det från den här datumet, 3 veckor framåt. Varje dag i den här situationen kommer vi att testa. Även om det inte funkar, så testar vi igen dagen efter. Samma sak hela tiden. Tills de här 3 veckorna har gått, då har vi ett nytt möte och så utvärderar vi då.
Mm.
Och så får vi se, har det blivit lite bättre? Ja, det kanske har blivit lite bättre. Eller kanske inte hänt någonting. Då måste vi hitta något nytt att göra.
Nej, och det är bra. Precis som en kollega till mig sa, att det är två specialister alltid om detta. Dels är det specialpedagog eller någon annan utbildad personal, och så är det du själv som förälder. Du träffar ditt barn och liksom du lever med det, och liksom du är proffs och specialist på det beteendet som är hemma och sådär. Så att man måste försöka hitta att båda får liksom sitt och säga.
Ja, men alltså jag tänker så här, även om jag är specialpedagog i det jag, och är duktig på det jag kan och är duktig på, så är det inte så att jag kan trampa in på ditt område och säga att du ska vara en annan förälder. Nej. Det är inte det handlar om. Jag måste ju vara så proffsig i mitt yrke att jag lyssnar in dig. Det är inte säkert att du har samma problem hemma som vi har här i det vi upplever med det här barnet. Mm. Det är inte säkert att ni har samma problem. Det kan vara att vi gör någonting som är helt konstigt i den här gruppen. Det kan vara att vi tänker att gruppen är, att den är för stor just nu. Att det är bara lilla grejerna, så att vi får dela upp dem lite. Han kanske inte går överens med alla. Och det är inte alla som går överens med alla. Alltså alla umgås ju inte i verkligheten heller.
Nej, men precis så är det.
Alltså man väljer ju.
Det är en kemi som man behöver.
Ja, och så är det med barn med. Ja. Vissa passar bra ihop, vissa passar inte ihop. Nej. Då kanske man ska splittra på dem och säga, ja, men vi inser att det är så här.
Mm.
Då får ni leka lite där. Men alla behöver ju inte vara kompisar alltid.
Nej, precis. Jag tror att vi har svarat på frågan, även om den blev lite lång.
Ja, väldigt långt. Men som det korta svaret som vi gav helt i början, känner man att man börjar uppleva det själv, att det är något speciellt, då hade jag gett dem rådet att kontakta de som jobbar med barnet. Fråga om de upplever samma sak. Ställ frågorna, säg att jag känner så här. hur upplever ni det?
Ja.
Och då är bollen igång redan. Det kan vara att det inte är någonting, men att du har en oro för det. Och då måste ju den pedagogen lyssna in din oro. Den kan ju inte bara strunta i det du säger, för du känner ju verkligen så.
Ja, nej, men så är det. Det är min verklighet som gäller det.
Precis. Och då måste jag som pedagog säga, jag kollar upp det här, om du inte är säker. Så jag kollar upp det, jag testar de här sakerna. Eller kollar du runt på den här situationen. Och så bollar jag tillbaka till dig. Ja. Och sen är det igång liksom.
Ja, vi har ju en del andra frågor som har kommit in, men vi kommer ta dem lite framöver här, så att för vi har ju en viss begränsad tid vi ska hålla oss inom. Men vi nämnde ju lite i början här, tänka långsiktigt. Hur tänker du på det, Kenneth?
Jo, jag tänker så här att man måste börja tänka långsiktigt tidigt. Alltså i tidig ålder tänka, vad blir bra och vad behöver det här barnet kunna längre fram? Som du berättade när du pratade om ditt barn, att folket runt tyckte att men det är lite gulligt, han har lockigt hår och det är kanske gulligt att han springer runt här och är lite...
Ja, han kommer undan med mycket.
Liksom. Han kommer undan med mycket för att det blir gulligt, eller att det är okej för jag klarar av det just nu.
Mm.
Ja, och det kanske funkar för många. Men när man har då de här barnen som har svårigheterna, om det är ett barn som gillar att ta av sig och springa naken till exempel, alltså jättegulligt om vi sitter och har middag och min dotter på 4-5 år tar av sig naken och kommer fram och låtsas dansa runt omkring. Det är kanske okej i den månen, men fortfarande så är det viktigt att förklara för henne där att du, när det är andra här, så är kanske inte det här ett önskvärt beteende. För att även om det är gulligt när hon är 3-4. Om hon har svårigheter då. Och har sociala svårigheter i sitt huvud.
Mm.
Vad händer när hon är 20 år och springer fram när vi sitter där. Och gör exakt samma sak. Då är det plötsligt inte gulligt längre. Då är det ju jättekonstigt. Och då tänker jag så här. Man måste börja tänka när de är små. Kan det här beteendet skada barnet? Då kan man göra någonting åt det. Då måste man gå in och tänka att det här måste vi ändra på. Men är det ett beteende som inte skadar barnet men som stör mig. Då är det en helt annan sak. Kan jag tänka. För att alltså, om mitt barn gillar att skaka i en kundvagn när vi går och handlar. Och känner tryggheten i det för att den känner kundvagnen hela tiden. Ja, det kanske inte är någon fara att hon går och skakar i den. Men att det stör mig, då får ju jag jobba med mig själv och säga att vad är problemet här? Är det att folk tittar på mig och inte förstår vad det är hon gör? Eller kan jag landa i att jag vet att hon känner sig trygg när hon gör det här. Det är trygghetskänsla för henne och verkligen gå där och göra det. Så att man måste börja tänka vart ska det här ta vägen någonstans? Samma sak som man pratar inom skolvärlden så. Vad är viktigt att de här barnen kan?
Mm.
Alltså tänker man barn då som har större svårigheter, inte som går i vanlig grundskola kanske, men alltså som har stora svårigheter, går i särskola eller träningsskola till exempel. Vad är viktigt? Vad händer när de här barnen slutar skolan? Hur ska de kunna ta sig från A till B om vi inte tränar på det? Det är det som är viktigt här. Är det viktigt att de klarar av matematik med två okända liksom, och ska hitta ett svar i det? Eller är det viktigare att de lär sig kunna följa en handlingslista, klara av att gå till affären, veta vad de ska göra, hitta verkligen det de ska göra, betala för sig, ta sig hem, förstå att alla varorna ska in i kylskåpet, det här ska in i vårt andra förråd. Alltså alla sådana saker. Att man verkligen öppnar upp ögonen och tittar långt fram i perspektivet.
Ja, för det känner jag igen mig i och det övar vi fortfarande på. Till exempel att knyta skorna, det var ju en stor grej, för helt plötsligt så var det för stor för att ha de här vanliga skorna, utan han kom ju till nästa steg där det var knytskor liksom, i jumpan och sådär. Oh. Det är också en sån, han måste ju långsiktigt tänka, vad är det som kommer hända om ett par år då? Vad ska han förväntas kunna för enkla saker? Du säger handla, ja, hobby är så pass stor att han måste börja lära sig kanske åka buss till exempel.
Ja, och det är där jag tänker att när man har de här barnen i skolan så måste man börja tänka längre fram. Alltså att man jobbar med helheten hela tiden.
Mm.
Hitta en grund, här kan vi landa med de här barnen, det här måste de kunna för att de ska gå till nästa steg hos oss.
Mm.
Och sen kommer nästa steg igen. Alltså man strävar för att de ska nå så långt som möjligt i alla grejer de ska utvecklas i. Och att man verkligen strävar ditåt hela tiden. Att det ska utvecklas. Man nöjer sig inte med att ja, men nu har vi nått det här målet.
Mm.
Då är det slut. Nej, det är inte slut. Då är det ett nytt mål som går över det målet.
Ja, det känner jag att jag saknar nu när man har facit då. Liksom, att jag hade önskat att man hade haft dels att det ligger rätt mycket på mig eller på Hobbes mamma då, att göra de här förberedande sakerna. Man skulle haft en dialog med skolan på olika sätt, att vissa ämnen kanske hade gått in i förberedande syften och sådär till exempel. Det saknar jag lite.
Ja, och jag tänker lite så här, som pedagog som jag är, så tänker jag så här, vem borde ha en bra uppfattning om hur man skulle kunna göra det här på ett bra sätt? En förälder är ju inte, även om det är en bra förälder, så är det inte den pedagogiskt utbildad till just det här. Alltså,
nej, vi har ju inte hela verktygslådan med oss.
Nej, som du jobbar med något helt annat i vanliga fall. Och då, det borde ju finnas en skillnad på mig och mig i de här situationerna. Annars har ju jag gjort helt fel, tänker jag.
Det låter mest rimligt.
Ja, och då måste vi liksom börja tänka. Ja, den här skolan, de tänker så här. Hur ska jag kunna ta min son från A till B? Är det viktigt att vi tränar på att åka buss då? Kommer han, kan han bli körd fram och tillbaka av sina föräldrar hela tiden? Rimligtvis nej. Han kommer inte att bo hemma resten av livet. Det är inte det som är tanken. Och i så fall, om det är någon som säger om han ska bo hemma hos mig alltid, vad händer den dagen du inte finns mer? För det kommer ju en dag där du inte finns mer.
Ja, nej, men så är det ju.
Ja, och då får man tänka så här, vi måste slussa ut det på något sätt. Är det då bara föräldrarnas ansvar, eller är det de som är pedagogiskt ansvariga för att titta på det långsiktiga perspektivet? Vad är viktigast för barnen? I samarbete med föräldrarna, hitta den här röda tråden. Vi tycker att det är bra att han lär sig det här. Men vi skulle önska att på något sätt skulle vi kunna ta oss hitåt.
Mm.
Det är samma sak om man säger att din son är och åker skridskor 5 gånger på 5 veckor. För att de har intensivperiod med att de åker skridskor.
Mm.
Ja, på den resan så kan de träna hur mycket som helst. Alltså, då man kan åka och träna buss. Alltså att man verkligen säger till din son då att vi ska åka härifrån, förbereda honom igen. Mm. Handlar det om att förbereda och jobba förebyggande. Vi ska åka härifrån, när du ser den här skylten, när vi svänger här, då ska du trycka på knappen. Sen i första skedet så sitter man ju där med honom och påvisar med ett schema att du, kolla här nu. Titta här ute. Det här du ska kolla. För då måste du ha uppmärksamheten här, för att nu ska du göra det här. Och du ska gå av. Då tränar man ju något samma. Även om du ska åka skridskor egentligen, så tränar du på att åka bussen dit.
Mm.
Och målet i längden då är ju att du egentligen skulle kunna sagt till han inne i skolan att du, vilken buss ska du åka? Jo, det vet han, för det har vi gått igenom. Han vet att han ska åka buss nummer 8 till exempel. Den går dit. Och då vet han att ja, jag ska ta buss nummer 8. Bra. Vart tar du bussen ifrån?
Mm.
Inne i skolan eller ute på busshållplatsen? Hur tar man sig dit? Då, han vet ju de här svaren, även om han kanske behöver lite pushning på att ta sig dit. Men att då i det långsiktiga målet så ska du kunna säga att ja du, idag ska vi åka och ha skridskor. Vi syns om 30 minuter i salen. Och att han då klarar av det. Det är ju ett jättelångt steg.
Mm.
Innan, det är inte så att det går två gånger innan det här funkar. Men man måste ju backa, alltså sitta jämte, förklara vad man ska göra. Sitta jämte utan att förklara vad man ska göra. Backa undan ett steg, backa undan två steg, tre steg.
Mm.
Gå av på busshållplatsen innan han ska gå på nästa busshållplats. Alltså att man börjar ju där det ska sluta.
Återigen allt det här förberedande att tänka på. Ja,
precis. Och tänka långsiktigt på saker man gör.
Mm.
Inte tänka snabba quick fix på allt som kan hända.
Det som slog mig nu när det gäller buss. Men det är ju en helt annan historia vi kan diskutera. Och vi kommer ta upp det, hjälpmedel och sånt för de här barnen. Eftersom Hobbe har ju under en lång tid haft möjlighet att använda sig av iPad och mobiltelefon. Att man... Tänk om man kunde ha samarbetat med lokaltrafiken och så är det en app som hela tiden säger till vad det är för hållplats och så ställer man in vilken.
Ja, precis. Precis, många tankar vi kan prata om senare. Ja. Vi tänker avrunda lite. Vi har återkopplat från förra avsnittet. Vi har svarat på två korta frågor och vi har pratat om hur man ska tänka långsiktigt.
Mm.
Nästa avsnitt så kommer vi bland annat att prata om utåtagerande barn.
Yeah.
Det är en sak vi tänker att vi måste lyfta. Ni får jättegärna kontakta oss, ställa frågor. Kontakta gärna oss via min mailadress till kenneth@intensitet.se. Och så är det Kenneth med TH.
Precis.
Ställ frågor, vi kommer lyfta alla frågor vi kommer få på löpande band så.
Ja, och ni som känner oss redan på sociala medier så är det bara att ställa frågan antingen öppet där eller så lägg ett meddelande till oss internt.
Ja, precis. Så hörs vi om 2 veckor igen.
Ja.
Tack för idag.
Hej då.
En enklare vardag.